Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hej och välkomna till avsnitt 195.
Hej!
Alltså det är så konstigt när jag... Vi får ju se hur det här går då, för att jag får en stöt av mikrofonen. Så, alltså vi, ja. Vi har dem på öronen. Ja. Och när den kommer åt mitt öra så blir det som att jag bara kastar av den för att jag får en stöt. Jag fattar inte.
Jag skulle ju vilja raljera över det, men jag kan ju inte det, för jag fick också en stöt.
Ja, precis. Precis. Det är någonting som har hänt, ja.
Håll vi får se hur det här går. Vi hoppas att det funkar. Ja. Vad ska vi prata om idag?
Vi måste förstås tala lite kort om Paolo Roberto.
Ja.
Och sen är frågan, en lyssnare undrar, bör hon bli med barn fastän mannen tvekar? Mm. En annan lyssnare som älskar sin man men klarar inte att kyssa honom. Attraktionen finns inte fast hon vill. Och sen så har du en serie som du vill berätta om, som jag känner att ja, den där måste jag bara se. Mm. Sen är det också studentdags och då har vi en lyssnare som har hamnat i bryderier om han ska ta med sin nya eller ej, för det finns svårigheter här.
Yes.
Så det är sådana saker och lite mer därtill.
Mm. Jag måste ta upp en sak först. Mm. Det här med Paolo Roberto som har hänt, att han har...
Ja.
Avslöjats med att gå till och köpa sex.
Ja.
Det, alltså, man, vi kan ju verkligen prata om den grejen, hur jävla obehagligt det är. Men jag märker, jag känner ju många människor som jobbar med honom.
Ja, jag hade ju intervjuat honom veckan innan.
Ja, jo, jag vet. Det är många människor som blir så fruktansvärt besvikna och
lite förvånade
och chockade över. Och det tycker jag är så här, hur många är det som man har omkring sig som faktiskt gör såna här saker, som går och köper sex eller som liksom, det är så svårt att veta när man inte, det är en människa som man har träffat och som man har respekt för. Och...
Jag vet, men jag tänker att lärdomen, och det, jag har aldrig inbillat mig något annat, folk säger, man blir alldeles mörkare, jag var mörkare redan innan kan jag säga, för att jag tycker att man vet hur det där är. Sen vet man ju naturligtvis inte att han gjorde det, eller man vet inte vilka som gör det.
Nej.
Men det är just det man ska lära sig, att vi har ingen aning om vilka det är som gör det. För det är inte liksom en torsk i klassisk bemärkelse. Nej. Som man inbildar sig.
Nej.
Det är vanliga män.
Jag vet, och det är det som är så obehagligt, att man säkert, vågar man inte säga, men det är människor som man känner, som man har respekt för, som man aldrig skulle kunna tänka sig, ja, det kanske inte är så exemplet med honom, men som aldrig skulle kunna tänka sig gör såna här saker. Det är en,
fast
det är
jag hade aldrig sagt om honom att jag aldrig skulle kunna tänka mig.
Alltså det
hemska är att jag kan tänka mig nästan alla män göra det, eftersom man vet att det är så statistiken ser ut.
Men det är det jag också tycker är så jävla obehagligt, därför att det här skapar en misstänksamhet och man blir, alltså, vilket är självklart liksom, därför att du har ingen aning om vem det är, och därför är alla misstänkta på något sätt, och det är jävligt obehagligt.
Ja, men det är ju ännu mer obehagligt att de här kvinnorna är utsatta.
Absolut.
Jag säger jag inte, med. Men jag tycker återigen, alltså okej, nu blir det så här, men det är i alla fall, vi ska inte tycka synd, tycker jag, om de stackars männen, vare sig de som är skyldiga, och det är heller inte passande, tycker jag, att man tycker synd om män som kanske är misstänkliggjorda. Nu flyttar, jag tycker fokus får ändå vara någon annanstans.
Ja, liksom. Men jag bara, för min reaktion är att jag blir så jävla förbannad, för att jag tycker att de här personerna som håller på med sånt ställer till det så jävla mycket för liksom alla människor, för män och naturligtvis för de kvinnorna som råkar ut för det också. Jag tycker det är liksom, jag tycker straffen är för milda.
Ja,
för det.
Det
för
det, jag med
det är inte liksom.
Och jag är glad att du tycker det, för du har inte riktigt varit där förut, men jag är glad för det.
Ja, det är hemskt. Men du hade ju också en konsekvens av det här som inte var.
Ja, alltså på det planet, om man lämnar den moraliska, så jag är ju chefredaktör då för Vi Villa, som går ut till alla som bor i hus.
Ja.
Det är en tidning som går ut gratis till dem. Går ut till över 2 miljoner personer.
Mm.
Och när det här hände så var det ju då så, naturligtvis, vi har ganska lång pressläggning. Vem har vi då på omslaget i det numret som kommer ut i juni? Ja, då är det Paolo. Och, men vi hann bromsa det, men 1,4 miljoner omslag hann tryckas. Men jag är jätteglad för att det blev så att vi lät bli. Eller det var ju liksom bara nödvändigt, och jag är jätteglad att vi hann. För det där är ingenting som man vill liksom, svenska folket vill inte ha den på sitt köksbord.
Nej.
Och vi vill inte liksom stå bakom det, men det var en det var väldigt omtumlande. Hela förra helgen bara gick åt till allt detta.
Ja, det var verkligen. Nej, men precis. Det blir ju väldigt konkret på
något sätt. Nej, men det som jag tycker var bra med liksom, eller det som jag tycker, mitt i eländet så blir jag glad över att opinionen hade gått längre än vad han hade räknat med, eller än vad våra gamla kollegor på TV4 hade räknat med när man sände den här intervjun med honom. Det blev på ett nytt vis. Förut hade man kanske kunnat göra det där. Det kunde man inte längre. För nu är människor mycket mer klarsynta och tänker på, det är inte passande att han sitter där och pratar om sig själv, och nu är han på botten. Hallå, vem är det som är på botten?
Ja,
liksom?
För det, jag tycker också att det är en missräkning på något sätt, en idiotisk tanke att man, när man begår övergrepp, eller liksom, för det är ju faktiskt det han har gjort på ett sätt.
Det är ett lagbrott.
Ja, det är ett lagbrott, och det är dessutom någonting som drabbar en annan människa.
Ja.
Det är inte att köra full eller ta knark eller slå någon. Jo, det är i och för sig slå någon i samma sak, men det här är ju, det är ett vidrigt övergrepp, och då kan man inte sitta och beklaga sig och ursäkta sig.
Men jag kan säga så här, det hade man kunnat för några år sedan.
Ja, kanske.
Det hade man kunnat faktiskt. Så jag är jätteglad.
Ja.
Jag är jätteglad att tiden går. Är det några jag ska swisha pengar till, förutom skilsmässopodden, så är det de som hjälper dem i prostitution att ta sig därifrån.
Precis, exakt.
Ja.
Ja,
så det satte ändå fingret på någonting.
Ja.
Det blev på ett nytt vis. Jag älskar också när polisen gör razzior och slår till och bara tar dem. Jag tycker det är underbart.
Jag har också tänkt en tanke. Jag vet inte vad jag ska göra av den riktigt. Eller jag har en liten tanke. Men det är ju så här ändå. Det är ju förövarna, alltså de som, och förtryckarna, de som håller på med de här sakerna, det vill säga männen, som är de enda som kan förhindra det här. Det är liksom inte, det är inte de förtryckta eller offren som ska åtgärda det här, utan det är ju män, och det är den här stora gruppen av män som faktiskt är ansvariga för att göra den här förändringen.
Ja.
Och det tycker jag, det är liksom, det är vårt ansvar. Det man kan inte hålla på att säga män och kvinnor och vi och ni. Det ligger på män att fan se till att förändra det här och göra någonting åt det.
Mm.
Det måste ske liksom.
Mm. Och vad hade du för tanke då?
Nej, jag hade en tanke om att göra någonting. Mm. Men det är lätt att prata. Det måste ske. Man kan inte bara sitta och säga det, utan det måste hända någonting. Så det är ingen mer att jag säger vad jag tänkte.
Nej.
Innan det sker.
Okej.
Okay.
Looking forward to.
Ja, vi får se. Ja, du. Jag läste en artikel om hur man får ett roligare liv tillsammans.
Så, ja. Aha, det ska vi ha.
Mm. Ja. Nej, men det är alltid bra att läsa sånt. Men då var det en punkt som handlade om att man skulle om sökandet och så här, att man letar efter människor att umgås med.
Och, men du letar efter andra människor att umgås med.
Ja, men att sökandet, att hela tiden upptäcka saker är ju naturligtvis någonting som är roligt än att känna till allting och inte vilja veta mer. Men då undrar jag så här, nyfikenhet är ju ett nyckelord i sammanhanget.
Ja.
Är du nyfiken på mig? Finns det någonting du är nyfiken på?
Nyfiken? Det är som att jag är en liten apa. Nyfiken.
Nej, ja, men sug på karamellen.
Ja. Om jag är nyfiken på dig, tänker du sexuellt nu?
Nej, allt handlar inte om sex.
Nej, Marit. Men jag vet så här, när jag var chef för någon tv-kanal så var det också så här. Då skulle man alltid hitta på kanalen för dig som. Ja. Och då var det någon som föreslog kanalen för dig som är nyfiken på nytt. Men då är det tydligen kodspråk för typ porr.
Nej, det var inte alls det jag menade.
Nej, det var det som dök upp i huvudet. Ja. Ja.
Nej. Ja.
Om jag är nyfiken på dig. Jag vet inte om det är riktigt rätt ord.
Okej.
Okay. Alltså, jag är ju nyfiken på vad du gör.
Ja.
jag tycker jag vet mycket.
Vad gör du för någonting?
Ja. Nej, men jag vet ju mycket. Ja. Det är inte så att jag känner... Fast jag frågar ju hemskt mycket saker, det gör jag ju. Mm. Ja, på så vis är jag väl nyfiken då. Men det är inte så att jag känner, gud vad jag är nyfiken på Magnus. För att jag vet ju väldigt mycket om dig.
Ja.
Tror jag, ja.
Ja, nej, men jag tror faktiskt att alltså, när man blir ihop, då undrar man ju, vem är den här personen? Vem är du då? Om man vill veta, var kommer du ifrån? Och vad har du för favoritfärg? Ja, man vill veta så mycket som möjligt. Men det är ju viktigt att, tror jag, när man har alla de här basfakta liksom.
Ja.
Så måste nyfikenheten vara just... Vart tar du vägen med de här fakta? Det vill säga, hur utvecklas du? Och det tycker jag är liksom en bra nyfikenhet när jag vill veta, vad händer med dig? Vart tar du vägen med det här? Vad gör du? Precis det du säger egentligen, vad gör du? Vad håller du på med?
Ja.
Om man har en positiv nyfikenhet på det så tror jag att man är lite rätt ute.
Men gäller att den andra gör något också då?
Ja, absolut. Ja. Mm. Och det förutsätter ju det. Och det är liksom, om personen inte gör någonting och inte har någonting att leverera, då blir det ju också ganska tråkigt efter ett tag.
Liksom. För då ställa motsvarande så att jag hör hur det kan bli. Är du nyfiken på mig?
Ja.
Sluta.
Nej, jo, jag är nyfiken på dig. Jag är nyfiken på hur ditt liv är, vad du gör, både i ditt arbete och i ditt känsloliv och dina relationer, dina barn. Jag är nyfiken på vad som händer med dig. Och det är inte så här, det är inte att jag vill, jag spionerar inte på det, det är inte så jag menar, utan jag tycker det är spännande när du berättar saker som händer med dig.
Ja, men så tycker jag också, det tycker jag.
Ja, och det är det som är en liksom positiv nyfikenhet, tycker jag då. Ja,
jag tänker att jag hade kunnat hamna i lite slagsida här, eftersom jag bara sitter i stugan på landet.
Ja.
6:e veckan nu.
Absolut.
Men jag känner mig ganska spännande.
Ja, det du nyss berättade om det här som hände på Vi Villa och omslaget.
Jag menar så här, inuti mitt huvud har jag det spännande.
Ja, jo.
Det har jag.
Men det är ju spännande. Så här, hur går ditt arbete med den boken du håller på och skriver? Det är spännande att höra. Och ibland kommer du fråga mig saker, ibland berättar du saker.
Ofta arg också av någonting jag bara har sett, hört, läst, gjort.
Ja.
Det är inte lugnt.
Men
inte.
Sen också så är det ju så här... Du har en relation till dina barn och människor omkring dig som jag också tycker är spännande och är nyfiken på. Ja, vad händer nu?
Mm.
Det är ju liksom både vad händer med dem men också hur vad händer med dig då när de här flyttar ut eller skaffar ett jobb eller skaffar en tjej. Eller
precis. Aj, nu har jag ström i örat. Har du det också?
Ja, men vi kan inte... Jo då, det går.
Jag måste bara...
Ja.
Det är ändå...
Mm.
Det är ändå under...
Ström i örat.
Hur fan kan det vara det? Ja. Ja, nej, men jag vet. Man måste därmed också dela med sig så att man kommer ner på nivån så att man är lite insatt i detaljer. För då blir det spännande också med nästa detalj.
Ja, nej, men det är
och det
är
då det inte tar slut liksom med...
Nej, och så har man ett ansvar att leva ett liv där det händer saker, vill jag på att säga. Men där man liksom... Någonting händer med en själv. Det behöver inte vara jättemycket, men att man åtminstone går framåt och det händer saker liksom.
Ja.
Nya.
Vi har fått det kortaste lyssnarbrev som vi någonsin... Ska läsa det?
Jag läste.
Det är som poesi.
Ja.
Så här. Ska jag försöka vara alldeles själv och bara andas i det tomrum som blir efter vår tvåsamhet? Eller ska jag prova mina läppar mot någon annan?
Oh. Ja. Det är fint.
Ja, det är alltså livet efter tvåsamheten var rubriken. Ja. En som har skilt sig och nu undrar, ska man vara alldeles själv och liksom ta in det här tomrummet?
Ja.
Eller ska man ge sig in i något annat? Mm. En kort kommentar på den, Magnus.
En kort kommentar är... alltså, jag tycker ju... Det blir inte så kort.
Nej, det
behöver inte. Nej, men jag tycker ju så här. Det går inte att säga ja eller nej på den frågan, eller bu eller bä. Jag tycker att... Som regel kan jag tycka att när man har kommer ur en relation så kan det absolut vara bra att känna på ensamheten ett tag och försöka hitta tillbaka till sig själv eller hitta sig själv överhuvudtaget.
Mm.
Men jag kan samtidigt också tycka att om man nu träffar någon, om det skulle vara så att man blir förälskad eller får ett rejält hugg av någonting,
mm,
så ska man ju inte säga nej till det bara för att man har bestämt sig för det ena eller andra. Och jag tror inte att det är liksom, det är inte fel heller.
Nej.
Vad säger du om detta?
Nej, jag kan inte heller säga att man ska något särskilt, men jag tänker ju att det, om man har varit i en längre relation, det här har vi pratat om förut, men om man varit i en längre relation så har man anpassat sig åt något håll. Det kan till och med vara därför det sprack. Man fick inte leva det liv man riktigt visste att man ville ha. Ja. Eller det fanns liksom inte plats för den man har blivit nu. Det är ju liksom en jättevanlig orsak till att man går isär. Man har utvecklats olika med åren. Ju tidigare man blir ihop, desto mer sannolikhet är att det spricker. Eftersom man utvecklas så mycket åt olika håll då kanske. Så att det som jag tycker är ju att det kan vara bra att inte ramla på och tro att ja, men jag är en sån som håller på med hästar, eller jag är en sån, för det har jag alltid gjort nu. Man ska vänta in lite och se, vem är jag nu egentligen? Och då är det ganska skönt om man hinner få några sådana svar innan man börjar leta efter någon som då ska passa den man är nu.
Precis.
Inte passa någon, inte passa den man var nyss.
Nej.
Men jag tänker också att det ena utesluter inte det andra. Prova och kyss någon.
Ja.
Det är inte hela världen. Det kan ju vara jättetrevligt. Det kan vara en del i sökandet.
Ja, exakt. Och det är väl ganska trevligt att få kyssas. Men om man gör det så kanske man ändå ska behålla någon slags sans att just det är trevligt.
Ihop.
Nej, precis.
Flytta inte ihop direkt.
Nej. Exakt.
Verkligen inte.
Sa du och pekade med fingret.
Ja, men det är ju någonting med det. För då har man tagit ett så stort steg.
Ja.
Så att när man ganska snart börjar tänka, men det där kanske inte var något för mig. Ja, då ska man börja anpassa sig så att det är något för en. Nej, don't do it.
Nej, eller så glider man in i någonting i just en roll som man kanske inte ville ha. Och upptäcker det alldeles för sent. Så man slösat bort en massa tid.
Man kanske är ledsen eller skör. Ja, då blir det så att någon som gillar ledsna och sköra tjejer ska ha en.
Mm.
Det kanske inte blir så kul i längden.
Nej.
Och gå omkring och spela ledsen och skör för att bli omtyckt.
Ja, det var ett fint mejl.
Ja, det var det. Jättefint.
Mm.
Du, vi tar ett till lyssnarbrev.
Mm.
En man som skriver. Det är student i coronatider och bara det gör ju studenten speciell. Mitt ex och jag planerade en gemensam studentfest. De som kommer är hennes familj och släkt. Jag har träffat en ny kvinna. På grund av mitt ex psykiskt dåliga mående så vill hon inte att min nya kvinna ska följa med. Och så skriver han, mitt ex har länge varit dåligt och jag uppfattar det som att hon använder det för att påverka, ops min uppfattning. Vi ska alltså ha en fest där alla får komma, men inte min nya kvinna. Jag har blivit inbjuden i hennes familj på ett fint sätt, alltså den nya kvinnans. Mm. Så det är klart att hon känner sig utstött. Mina barn har bra kontakt med min nya kvinna, men sonen som tar studenten går på sin mors linje så hon inte ska bli sämre. Och han vill därmed inte att hon ska delta. Min nya kvinna förstår inte alls och detta har blivit ett stort problem som kan sluta tråkigt för oss. Har pratat med några vänner som tycker som jag att det nog är dags att markera och vara rädd om kärleken. Att ha en separat fest för min son som tar studenten. Hur skulle ni ha tänkt? Den nya relationen har pågått i 5 månader och det är mitt livs kärlek, säger han.
Ja, men det känns som egentligen 2 olika saker. Jag tycker så här, i det här fallet när det gäller sonens student, så tycker jag att oavsett om sonen gör det för att skydda mamman eller vad det än är, så måste hans vilja få råda 100%. Han måste få bestämma över sin egen studentfest. Och är det så att han vill, det kan ju också vara så att ja, det blir stökigt för honom om det ska börja blandas en massa känslor och saker och så. Så att i det fallet så tycker jag verkligen att släpp det, liksom släpp oavsett vem som blir ledsen hit och dit, en nya eller exet eller han själv, släppte bara och genomför den där för sonens skull, tycker jag. Sen vill jag prata om en annan sak, men vad säger du?
Jag tycker också det. Alltså det, egentligen så är det här en självklarhet. Nu är jag sträng då. Mm. Men jag kan tycka att det här är en självklarhet. Det här är sonens dag. Det är viktigast att han har det bra. Jag säger samma sak som du. Mm. Viktigast att han har det bra. Och även om då mannen skulle ta med sig sin nya kvinna och sonen skulle ha varit okej med det, så blir det ändå inte bra, eftersom sonens mamma inte är okej med det. Och jag säger inte att det är rätt, att det känns inte rätt, liksom, det blir inte rättvist. Men det är ändå så i de här lägena, tycker jag, att man får vara sjukt pragmatisk för sonens skull. Resten får man ta vid ett senare tillfälle.
Precis.
Och jag tycker då att det var något jag skulle säga. Jo, jag tycker då att den här vår lyssnare ska gå dit till tillställningen, verka fullkomligt nöjd, göra det bästa för sonen, inte signalera någonting. Det är där guldstjärnorna i föräldraskapet, exakt, kommer. Det är det allra, allra bästa. Och i ett senare tillfälle sen, ta ett samtal med pojkens mamma, eller med barnets mamma, jag vet inte om det var pojken, men, och säga att det här kommer han inte att gå med på framöver. Så att det får hon liksom, att det här är någonting hon måste acceptera, att hans nya kvinna kommer att vara med. Och om den nya kvinnan inte alls förstår detta, då tycker jag också att det är lite konstigt. Är det ett problem, så är det ett problem liksom. Mm. Och det har gått väldigt, väldigt kort tid. 5 månader, mm, jättekort tid. Så att saker kommer att bli bättre med tiden. Men det, liksom, i början är det skört åt alla möjliga håll.
Precis. Nu är det ändå en son då som måste vara typ 18-19 år. Så att det är en ganska vuxen son. Det här är kanske ett problem som inte kommer att finnas så länge till.
Det är han så gammal?
Ja, när man tar studenten.
Ja.
Ja, då är man väl 18-19 eller 19 i alla fall.
Ja, jag tänkte fel, förlåt.
Ja. Nej, men, och då tänker jag så här, då är det ett problem som kommer försvinna, och sen så tror jag att sonen kanske kommer att vara lättare att kunna prata om de här sakerna med och så vidare. Så det är ett problem som är på väg bort. Och sen tänker jag också att, precis som du säger, det är viktigt att ta det där samtalet med exet om hur man ska kunna kommunicera i framtiden och förklara att jag har träffat en ny, och det står jag för. Det kommer att liksom finnas, hon kommer att finnas i mitt liv och kommer att finnas i vår gemensamma sons liv. Och så
precis,
vidare.
Och det vet ju exet redan, men hon mår då så dåligt och så vidare.
Absolut.
Så att,
ja.
Och det får nästan då bli hennes problem. Absolut. För det är lite grann sånt som man lämnar vid en separation. Mm. Att ens ex-problem ska inte riktigt bli ens egna.
Precis.
Det blir det i och med barnen, ja, om de har problem med alltihopa. Ja. Men jag tror också att lite tid kommer att svalka ner.
Ja, och sen tror jag en annan sak också som är viktig här, det är att den nya då som är, och det är, vet man ju, man är jättekär och man har det skitbra, man har hittat den man vill fortsätta leva med eller fortsätta vara tillsammans med. Men även där tror jag att man måste vara lite tydlig med sina gränser och säga att jag måste prioritera mina barn först liksom, och därför gör jag det här. Mm. Jag fattar att du kanske är besviken över det, men du är också vuxen nu. Du måste stå tillbaka i det här. Liksom. Säga det till sin ex, att man drar tydliga gränser. För det, man har inte liksom rätt till sin nya partners tidigare familjeliv egentligen, tycker jag.
Nej, det tycker jag kanske inte. Och nu råkar det vara så att han är inbjuden där. Men det är ju bara att gratulera henne som har lite smooth och att det blev bra så. Men alla kommer ju med en unik situation till ett nytt förhållande. Precis. Det går liksom inte att tänka att då ska det bli rättvist.
Nej.
Det tog ju jättemånga år innan jag träffade ditt ex, för att det var en känslig situation medan du var på fester hos oss tidigt. Liksom. Ja. Jag skulle aldrig ha kunnat tänka att nej
men det fanns
livet är inte så.
Nej, och att man då som den här nya partnern så får man också kanske lära sig lite grann att vara lite försiktig och inte dåna på, utan man är olika på det sättet. Mm. Man vill kanske mer, men att det finns också någonting hos den här nya parten som kommer in, att man får vara lite ödmjuk inför det man har framför sig. Och som sagt, 5 månader är en ganska kort tid.
Ja, och jag tror också så här att pappan gör klokt i att ha barnen som första prio, och om det inte funkar med kvinnan, då är det också då kanske det är ett varningstecken också. Men man ska inte göra det för stort. Men i det här fallet så, det är sonens dag, tänker jag.
Ja, och ta det lugnt. Låt tiden gå.
Mm.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Om du vill lyssna på eller läsa mer av oss så har vi skrivit boken Lyckligt skild om våra respektive skilsmässor. Marit har skrivit två romaner, dels den nya Familjesplitter och så Kärleksfallet. Och tillsammans med en vän har vi skrivit ljudboksföljetongen Skilsmässobyrån. Alla de här finns i olika former på nätet där böcker och ljudböcker finns.
Vi har fått ett brev och då fick man tänka på en fråga okay. till dig.
Yes.
Vilket är ditt livs allra största beslut?
Mitt livs allra största beslut?
Ja.
Ja, det var att separera.
Jaså?
Ja, det tycker jag verkligen. Det måste jag säga.
Men måste det inte ha varit ett större beslut vem du då blev ihop med som du sen måste separera ifrån?
Nej.
Inte?
Det tycker jag inte. Nej. Därför att jag, det kan man ju säga om alla tidigare förhållanden då i så fall att det
Nej,
var liksom...
Nej, det är inte det jag säger. Ja. Utan jag säger egentligen att det största skulle... Jag skulle nog säga, jag har inte tänkt på det så förut, men ens största beslut är ju nästan vem man väljer att skaffa barn med.
Ja, det skulle man ju kunna säga, absolut. Ja. Även om jag inte håller med riktigt. Jag tycker inte det. Jag kände liksom...
Det påverkar hela livet.
Jo, jag vet. Men samtidigt så om man skulle göra det till ett så enormt stort beslut så skulle man ju aldrig våga skaffa barn.
För nej, du kan inte veta. Men jag säger inte göra hit eller göra dit. Jag säger bara att det kanske är det beslut som är det största. Sen tror jag många gör missen och kanske skaffar barn väldigt, väldigt tidigt och då är det ett beslut som straffar sig innan man känner personen. Ja. Men jag menar bara så här att den man skaffar barn med, den personen kommer jag att ha i hela mitt liv, i min närhet, en relation till. Och jag kommer att liksom... Det är ett band som är oupplösligt. Ja. Alla andra band utom till barnen är oupplösliga. Ja. Jag kan bryta... Ja, i och för sig, man kan bryta med sitt... Det kan man ju göra på samma sätt som man kan bryta med en släkting eller någonting. Men det... Ja.
Ja, visst.
Men din skilsmässa kanske då blev ditt första eller största riktigt medvetna beslut.
Ja, det tror jag. Ja, därför att det också... Det kan ju också vara skillnad på män och kvinnor i det här fallet.
Hoppsan.
Därför att en man kan ju inte alltid besluta det här med barn. Det kan en kvinna göra, men en man kan inte alltid göra det.
Eller, nej, klart, men man kan, men så här, beslöt om ni ja, skulle ha barn.
Jag vet, men förstår du, resonemanget och skallen kanske funkar ja, annorlunda på det sättet. Det är lite subtilt, men för jag, det är klart att jag kan säga ja, att just välja att vara tillsammans med mitt ex, det var inte ett större beslut än många innan. Men att skaffa barn, det var ju naturligtvis ett stort beslut, men jag tänkte inte på det på det sättet.
Nej.
Det var inte så att jag gick och våndades, hur ska jag, utan... det var ju också kanske lite mer lustbetonat på något sätt. Och mer, nej, jag vet inte, jag tycker fortfarande, även efter detta resonemang, att det där separationen var det största beslutet.
Men då kanske det var för att bli ihopandet och skaffa barnandet inte var ett riktigt,
nej, ja,
medvetet beslut.
Nej.
Alltså det var ett jättestort beslut, ja, för mig. Vi gick ju i familjerådgivning redan innan vi skaffade barn. Och under tiden där så kom vi fram till att, jo, men vi ska nog. Det var inte riktigt meningen att vi skulle komma fram till det. Egentligen, jag vet inte vad det var meningen. Vi höll på att jobba med annat. Men så ja, det var en puckel. Men hur som helst, nu läser jag ett lyssnarbrev,
ja,
här.
Gör det.
Som ansluter till detta. Det är en lyssnare som vill ha barn. Hej, jag och min man träffades för 4 år sedan. Han har 2 barn sedan tidigare. De är 5 och 9 år gamla idag. Jag har 1 barn sedan tidigare. Min man är mycket äldre än vad jag är. Och när vi träffades i början sa han tvärnej till fler barn. För att han redan vid sista barnet kände sig gammal. Jag sa raka motsatsen att jag vet att jag i framtiden vill ha fler barn. Åren gick och vi diskuterade inte det här på ett tag. Men det har alltid legat i bakgrunden. I höstas kände jag att hur mycket vi än älskar varandra, är det här en sak som jag inte kan sätta åt sidan för min lycka. Jag kommer att vilja ha fler barn. Jag tog upp det, la korten på bordet och han blev helt ställd och ledsen. För han trodde att jag hade ändrat mig om barnfrågan. Efter mycket om och men och tårar så kom han ändå fram till att gå med på ett till barn. För han ville inte stå utan mig. Vi har ett väldigt bra, stabilt och bra förhållande, kärleksfullt förhållande och jobbar nu på en bebis. Men han är så oengagerad, vill inte diskutera hur allt går och om det skulle bli ett barn till och så vidare. Han sa igår att han får ångest av att tänka tanken av ett till barn. Detta gör mig såklart väldigt ledsen. Något som jag längtar efter är hans värsta mardröm. Jag har inte tvingat honom till något utan jag var helt med på att vi skulle bryta i höstas för att jag visste hans ståndpunkt i frågan. Men varför känner jag mig som boven i allt? Gör jag helt fel och bör avbryta alla barnplaner? Eller gör jag rätt som faktiskt varit ärlig och sagt som det är och följer min egen lycka? Behöver hjälp?
Ja, det var ju lite...
Det var jättesvårt.
Ja, jättesvårt. Olika frågor. Ja, det här vågar jag nästan inte säga.
Kom igen.
Men jag säger det ändå. Nej, men jag tänker så här. Vissa saker måste man bara driva igenom trots att man har ett motstånd mot det. För att hon vill ju verkligen det här. Hon vill ha ett barn. Mm. Och hon vill uppenbarligen ha barnet med honom.
Mm.
Då kan man tänka så här, ja...
Eller? Det nej. Sekundärt. Ja. Barn först. Hon var beredd att liksom lämna,
ja, absolut,
lämna för att få barn.
Visst, men hon vill ju ha barn med honom. Hon vill ju ha...
Ja, han sa ja. Då, ja, precis, då var ju det det bästa.
Ja, nej, men jag tänker så här, det värsta som kan hända är att att han inte är intresserad och det tar slut mellan dem.
Mm.
Då kan hon ju ändå, då har hon ju fått sitt barn och eftersom det var primärt så är det liksom, och det kommer hon vara jättelycklig för att kunna klara av att hantera och ta hand om och på alla sätt. Sen kan man ju möjligtvis tänka över hur blir det för det här barnet om barnet har en pappa som inte är, känner att barnet är önskvärt. Det är ju inte alltid helt lyckat, såklart. Men det behöver inte vara helt kass heller.
Nej.
Och det andra som kan hända, det som vore positivt, är att när han väl får ett barn så kommer han naturligtvis, om han är en ansvarsfull och klok och riktig man, så kommer han att tycka att det är skitkul att ta sitt ansvar och hitta ett sätt att liksom komma igenom det där. För det är ju, han har ju barn innan och vet hur man älskar barn, liksom, förhoppningsvis.
Mm.
Men det är inte lätt. Jag tycker att jag vet inte, det för liksom... Alternativet är då att separera från honom och leta upp en ny man som vill ha barn med henne. Och det vet man ju inte om hon hittar och om någon vill och så vidare.
Nej, precis.
Vad säger du?
Nej, men jag tänker också så här att jag tycker att, ja, om hon vill ha ett barn till så ska hon ha ett barn till. Jag tycker att han här kanske faktiskt får lov att bekänna färg. Vill han eller vill han inte? Han har gått med på det, men piper.
Mm.
Det läget finns ju inte när det kommer till barn. Nej. Utan då är det liksom... Det finns inget tydligare antingen eller här i världen. Liksom. Antingen har man ett barn eller så har man inte ett barn. Så jag tycker att hon ska ställa honom mot väggen och göra alternativen sjukt tydliga. Faktiskt. Men det kan ju också vara så. För det är ju som du säger, om hon skaffar barn med honom och de sen separerar, så har hon ändå samma läge som hon har om hon skulle lämna honom nu och få barn med någon annan. Hon har ett barn men hon har inte honom, så att säga. Men det kan ju faktiskt också vara så här att det här är en klok man som vet hur mycket ett barn tar av alltihopa och som kommer att bli engagerad när barnet kommer.
Ah, ja.
Det är inte helt fel. Jag kan känna igen mig lite i honom.
Ah, ja.
Jag skaffade barn för att jag och min exman, eller han ville ha barn. Jag var inte alls där, jag var inte säker. Men jag tänkte så här, det är värre för honom att leva utan barn om han vill ha, än för mig att ha barn, jag visste inte vad jag pratade om naturligtvis, men att ha barn om jag, även fast jag kanske inte ville det. Sen blev det ju så för mig att barnen, så som det blir, de tar ju överallt. Mm. De är ju ens allt. Alltså det är ju liksom, de blev ju min religion. Mm. Men kanske att det också var det jag anade innan, att då är liksom mitt liv som jag kände fram till dess slut, vilket det också är. Men det är ju absolut ingenting jag ångrar. Det finns inte på kartan.
Nej.
Att man skulle ångra det. Så jag tänker att ja, man kan ju inte tvinga någon till att skaffa barn. Nej. Man får vara lite tydlig där. Mm,
men jag kan också så här, om man ska vara väldigt så där pragmatisk och krass, så kan man ju säga så här: om du vill ha barn och din partner egentligen inte vill, då måste du vara beredd att ta det fulla ansvaret.
Fast då ska han ju inte skaffa barn.
Nej,
om han
men
inte
så här,
är
nej, men
ta
förstår
ansvaret.
Du, alternativet för honom är också att hon sticker därifrån, ja. Och det vill han ju inte.
Nej, men vad, han kan ju inte få allt.
Varför inte då?
Nej, han hade inte det att välja på. Han har inte att välja på att inte få barn och leva med henne, så att säga. Han har att välja på att skaffa barn med henne.
Nej, nej. Ja, men så här, om vi skiter i honom, det är bara att utgå från hennes perspektiv. Att tänka så här, jag vill ha barn. Mm. Antingen så skaffar jag det med honom, eller så lämnar jag det här förhållandet. Och då får jag antingen liksom gå ut och inseminera mig, eller hitta en annan partner som kanske inte heller vill stanna kvar hur länge som helst. Det kanske inte är bra, det kanske tar lång tid. Och då är det kanske bättre att ha barn med honom och ta på sig hela ansvaret.
Ja, om man glömmer bort att tänka på barnet, ja. För barnet har en pappa. Och en pappa är skyldig att ta ett ansvar.
Men och de som inseminerar sig då?
Det känner jag inte till, men nu är det ju inte så det blir. Utan det finns ju en känd pappa i så fall.
Ja, ja. Ja. Men jag menar, eftersom jag säger det, om vi nu lever i en modern värld där det inte riktigt ser ut på sätt som det gjorde förr i tiden när det fanns mamma, pappa, barn. Utan det finns mamma,
mamma. Ja, men då ska han gå med på det också då. Ja. Då ska han vara en människa som kan tänka sig en sån sak. Att veta att man har ett barn som man inte tar ansvar för.
Ja.
Du menar att de då inte skulle bo ihop?
Det kan de väl hitta antingen så eller inte, det vet jag inte. Men de vill ju uppenbarligen vara tillsammans, fast de vill olika saker.
Hon vill främst ha ett barn.
Ja, ja. Ja, då är ju saken avgjord på något sätt. Om han inte vill så tycker jag att hon ska skita i honom.
Ja, han verkar inte ha tänkt färdigt helt och hållet. För det är ju lite så att hon vill bums, han har det att välja på. Ska jag med henne eller ska jag inte? Mm. Han kan liksom inte lägga sig i det här mellanläget där han är nu.
Ja, nej.
Ibland måste man hoppa och blunda. Det är det han måste göra. Så hon får skärpa diskussionen lite. Ska han vara med på det här eller inte?
Ja, om det är viktigt det är det, för henne så måste
det
hon göra.
Det är det valet han står inför. Ja. Liksom.
Alltså så här, jag måste bara fråga. Det här är kanske ett tankeexperiment, men det är fan inte långt borta egentligen.
Mm-hmm.
Här är ett par. Han har barn sedan tidigare, hon har barn sedan tidigare. De är inte föräldrar till varandras barn. Liksom.
Nej.
Är det helt otänkbart att hon vill ha barn men inte han, att hon skulle be att bli inseminerad? För hon vill ha barn och då blir det hennes barn. Är det liksom helt otänkbart i det här moderna
världen? Det tycker jag inte alls, men det verkar som att de bor ihop.
Jo, men även med det menar
jag. Jo, men precis. Men det blir ändå så. Att om ett barn i hans närhet gråter så kan ju han inte säga du är inte din pappa så går
nej,
det
nej,
efter mamma.
Nej,
alltså det är ju
absolut.
Otänkbart.
Ja. Men ändå, det är liksom, de bor ju ihop, de har ju sina respektive barn. Han gör väl inte så mot, eller han kan göra så mot hennes barn. Men det är som du och jag är inte, jag har tröstat
men vi
till
har väl inte, vi har nej. Väl inte, nej.
Nej, jag vet inte, jag bara tänker att det ändå liksom man är så.
En bebis är en bebis.
Ja, absolut.
det ska väl vara en idiot i kar då om han kan slå dövöra till. Nu finns det i för sig, du vet. Ja. Det kanske finns någon sån ja. Också. Men,
ja.
Nej, men jag tyckte inte att förslaget riktigt
nej.
Var bra.
Okej, nej, men det bara, tänk tanken. Tänk den några
jag tänkte
gånger.
Den. Mm, nej, jag har tänkt klart.
Okej. Ja, det lycka till.
Lätt, det var inte lätt.
Nej.
Just do it. Du, vi tar ett lyssnarbrev till.
Yes.
Jag och min sambo har varit tillsammans i 10 år. Vi har 2 barn ihop, 2,5 och 3,5 år. Jag har under flera år inte haft någon som helst sexuell attraktion till min sambo, men jag älskar honom och vill dela mitt liv med honom. Jag vill även tillägga att jag inte har några som helst problem med lust annars. Det är bara det att jag inte har någon lust, längtan efter honom på det sättet. Och de här känslorna började redan innan barnen blev till och jag gjorde ett försök till att göra slut. Men det fortsatte med att vi var tillsammans ändå. Under slutet av min mammaledighet med det andra barnet kände jag att vi måste avsluta och flytta isär, då jag inte stod ut med tanken på att aldrig känna åtrå och lust igen. Så vi separerade och hade barnen varannan vecka. Det fungerade bra, men han var fortfarande väldigt kär i mig. Vi träffade båda andra, men saknade varann. Mannen jag träffade hade jag ett väldigt passionerat förhållande med, men där fattades det mer djupa som jag har med barnens pappa. Efter 1,5 år bestämde vi oss då för att flytta ihop igen, för att vi älskar varann. Jag känner fortfarande ingen sexuell attraktion, men jag älskar honom. Vi har samma drömmar och vi trivs i varandras närhet. Allt är jättebra, förutom att där inte finns någon attraktion från min sida. Sexualitet är ändå en stor del som jag vill få utlopp för. Men det får jag inte tillsammans med honom. Han är helt emot att öppna upp förhållandet och säger sig inte ha några problem med att sluta ha sex helt, men ändå leva ihop. Jag vet inte om jag kan leva resten av mitt liv utan att få utlopp med den sexuella lusten som ändå finns i mig. Jag har aktivt försökt se honom med nya ögon och tagit initiativ till sex genom att tänka på annat som får mig upphetsad, men känner fortfarande att det är konstigt. Känner nästan äckel över att kyssas och vara intim med honom. Förstår att det är rörigt och kanske svårt att förstå, men jag hoppas verkligen att ni kan komma med råd.
Ja, vill du börja?
Ja, det är som ett vägval. Jag tänker inte ge rådet att de ska, att hon ska försöka få upp sin attraktion för honom. Nej. Det tror jag att hon har försökt. Jag tror, liksom när det är så här, alltså det är ju bara att tillstå. Man tänder på olika saker. Man känner attraktion till vissa personer, till andra inte. Och här blev det tyvärr så. Från början gjorde hon det. Det kan man göra. Liksom inledningsfasen. Mm, mm. Sen kan det vara så att det inte blir rätt.
Ja.
Så att, och hon vill leva. Hon älskar honom. Man skulle kunna likställa med att hon älskar honom som en bror då. Så ja. Brukar jag tänka. Ja. Hon älskar honom som en bror. Ja. Och de har barn ihop. Och hon vill, men hon vill ha sex. Ja, om hon, om, så här, det, egentligen, om man bara zoomar ut är det ganska enkelt. Om hon vill ha sex, hon kommer inte att få det med den här personen. För det vill hon inte. Ja, då måste hon separera om han inte går med på att öppna upp förhållandet.
Ja, jag tror också, ja, precis, så det, där landar jag också. Jag tänker också att man ska vara lite noga med hur man, vad man, hur man definierar saker också. Att älska någon, att vara kär, att vara attraherad och sådär. Att man, för att de har ju en relation som går, verkar ganska långt tillbaka. Om de har barn 10 år tillbaka. Mm. Det är ganska lång tid och man kan ju liksom binda samman av andra skäl. Så länge man inte har en massa schismer och bråk, utan man kanske funkar väldigt bra ihop.
Ja,
så binds man ju ihop.
De här.
Mm. Ja, som man gör med vänner.
Mm.
Och det kan man ju kalla för en slags kärlek eller att älska någon. Men jag tror att man ska vara lite noga med att se, är det den typen av älska eller kärlek eller är det en annan? Så att man inte låser upp sig vid någonting. Jo, jag menar så här, jag tror, för jag tycker det låter så här, hon älskar honom som vän eller som du säger, som bror.
Mm.
Men som partner, att leva i en relation med, alltså en kärleksrelation, det tror jag är rökt för länge sedan.
Ja.
Det har liksom inte, det har inte funnits från hennes sida. Att det finns från hans sida, det är inte konstigt. Han känner sig attraherad av henne. Han älskar henne. Han skulle vilja leva i en kärleksrelation som hade intimitet och sex och alltihopa. Men hon vill inte det. Och sen finns det ju naturligtvis en obalans i det där. Om man då har en kompis, en jättenära kompis som är ledsen och som känner det här. Mm. Då vill man ju inte heller liksom, nej, jag gör dig illa nu och lämnar dig. Det finns en massa saker som man måste titta lite klart på i det här. Jag tror också att hon skulle behöva lämna den relationen. Och göra ett ganska obehagligt och jobbigt brott för båda två. Och vara lite krass i det där och säga att jag måste liksom säga nej till någonting som jag tycker om. Mm. Jag måste säga nej till den här vänskapen nu. Kanske för evigt, men förhoppningsvis bara tillfälligt. För att liksom komma ur den här, lite, jag skulle nästan säga att det är en låsning på något sätt. Där hon inte kommer vidare med sitt liv. Och faktiskt inte han heller. För jag tror inte att han skulle säga att han är svinnöjd med att leva med en person som inte vill ha sex med honom. Nej. Om han verkligen skulle så här pressa det långt. Och jag tror att han skulle faktiskt också efter att han har kommit över det här kunna bli lyckligare om han träffade någon som åtrådde honom.
Mm.
Så jag tycker att det finns en fälla i den här nära vänskapen som uppstår. Jättefin, men det kan vara också lite låsande.
Men jag
lite
menar,
farlig.
Den nära vänskapen, den är ju inte konstigare än att man, den har ju ett vanligt par också, men adderar sexgrejen.
Ja, ja. Ja.
Men menar du då, förstod jag dig rätt om du menar att hon helt enkelt separerar? För om de separerar så bör de ju kunna vara väldigt nära vänner ändå.
Ja, men förstår du, det är ju väldigt svårt att göra det om han fortfarande vill fortsätta relationen och hoppas att det där...
Jag vet.
Så vänskapen kanske måste få ett brott ett tag. Man kanske måste bryta upp det. Det är det jag menar. Och det vill man väl... Man vill ju inte göra det.
Mm.
Men det är liksom priset man får betala för att komma vidare.
Ja, för att det är också... det är ju lite så... Ja, det är svårt att tänka sig, men okej, hon ska aldrig mer liksom få känna sexlust. Hon ska aldrig mer få känna det då. Och kunna liksom,
det... leva ut det, känna det kan hon göra,
ja,
men hon får
det,
inte
men,
liksom...
Ja, nej. Och det är också ett... Ja, tyvärr, numera är det så liksom att...
Ja.
Ja.
Det är ju ett val man gör naturligtvis, men i det här läget så måste de båda offra någonting. Faktiskt. Hon måste offra att hon inte får leva ut det. Och han måste offra att han inte får den han vill ha fullt ut.
Ja, att han inte får det han vill ha av henne, så att säga.
Ja, om de fortsätter på det här sättet. Mm. Om de inte gör det så får de offra sin vänskap ett tag. Men jag tror ju helt säkert att den där kommer de kunna hitta tillbaka till längre fram.
Mm.
Och få den att kanske vara ännu mer harmonisk och bra.
Ja, de kommer ju ändå, de har ju två barn ihop som de ska flytta ihop. Men, ja, men som jag ser det så är det ett väldigt tydligt vägval. Det är liksom ett antingen eller, en antingen eller situation.
Mm.
Om sex är viktigt för henne och hon inte tänder på honom, fokusera då på att liksom fortsätta ha en så bra relation som det bara går fastän ni separerar. Och fokusera på att göra det en så bra separation som möjligt för barnen och för dig och ditt ex.
Ja.
Så kan det bli riktigt, riktigt bra liv.
Ja.
Skulle jag tänka.
Precis.
Mm. Du, kan du ge oss sista ordet, tack?
Ja, det kan jag göra.
Ja.
Jag vill berätta om en serie som jag har börjat titta på. Den har funnits ett tag, men jag började titta på den. Jag tycker den är helt fantastisk. Och jag tycker också att den riktar sig väldigt bra till människor som har separerat. Eller framförallt som upplever sorg.
Var kan man se den? Och vad heter
man kan
den?
Se den på Netflix och den heter Afterlife.
Ja, Afterlife.
Eller Afterlife kanske det heter. Men det handlar om, huvudpersonen spelas av Ricky Gervais som är en komiker som är liksom så här, han är bäst i världen på att spela sarkastisk och elak och lite dryg liksom. Och här så är han då, hans fru har precis dött. Han har levt i uppenbarligen ett jättelyckligt äktenskap. Hans fru har dött och han sitter och tittar, ibland klipper de in filmer där hon har varit cancersjuk och gör en sista film till honom.
Och det här är inte spoiler-grejer?
Nej, det är inte det, för det är liksom själva grunden i det att han sitter och tittar på filmer på henne. Men han är ju liksom, han är så knäckt av det här. Han är så liksom, han har tappat all livslust och det tycker han också är skälet till att han kan vara så här sarkastisk. Det spelar ingen roll vad han gör, ingenting spelar någon roll. Och bara det är liksom, så det blir roligt när han gör det och det är så fruktansvärt tragiskt.
Mm.
Men sen handlar det egentligen också om hur, ja, att man inte alltid, alltså så här, hans förvandling, att ta sig ur det här. Jag har inte sett hela serien, så jag vet inte vad som händer, men jag får för mig att man känner att det finns liksom Vad finns det för saker som gör att man kan vända en sån här total svart sorg? Liksom? Den är, jag bara säger, alla måste se den där som upplever sorg och som upplever en separation. För jag tycker också så här, när jag ser den där, nu är jag ju ganska, jag mår ganska bra, jag har det rätt bra i livet. Men jag kan tänka mig så här, om jag någon gång hamnar i en svår sorg så ska jag absolut se den här serien. Mm. Därför att den ger en sån stark identifikation för den som upplever det. Men samtidigt så ger den också en massa hopp. Därför att det går ju vidare och han gör ju någonting. Liksom. Mm. Och jag tycker också att hade jag varit sorgsen och ledsen så hade jag älskat att gräva ner mig i det där. Och liksom bara känna allt det här jobbiga. Och ändå få liksom, ja, det fortsätter någonstans. Mm.
Jag måste se den. Nu har jag hört två som säger att det är så här sjukt bra.
Ja, alltså starkt rekommenderat till människor som är...
Säg igen vad heter det och vad man heter.
Den heter Afterlife, eller Afterlife på engelska. Och den finns på Netflix. Afterlife. Du tycker jag är rolig när jag pratar engelska, jag vet.
Nej, men du gjort det nu. Du lät väl inte... Ja. Du gjorde det till. Men du, var bra. Det var någonting jag skulle fråga där. Jo, om man lämnar det så sa du... Jag mår ju ganska bra. Jag har det ganska bra, sa du. Vad är det som fattas?
Jag vill inte förhäva mig. Jag har det jättebra. Nej, men så
här,
nej, absolut inte. Nej, jag menar bara att jag är inte... Jag har väl bekymmer som alla andra människor. Jag jobbar mycket och allt och fan det. Men jag känner mig inte sorg. Jag har ingen sorg att bära på. Jag har inget sånt att hantera. Jag har inte nyligen skilt mig. Och det var ett tag sedan den senaste släktingen eller vännen dog. Så att jag har inte sånt att hålla på med. Så menar jag. Jag mår bra. Jag mår jättebra, Marit. Jag är jätteglad.
Ja, du vet, jag är ju nyfiken på dig. Jag är väldigt nyfiken när du säger sådär.
Ja,
så
att... Det är bra.
Ja.
Med det.
Ja, med det rundar vi av.
Ja.
Och vi tackar så mycket för alla brev. Vi ska beta av ett gäng nästa gång också. Oh, fortsätt att skriva. Och som sagt, ni får absolut vara anonyma alltid. Ja. Och vi ser mycket fram emot nästa gång. Tack för att ni lyssnade.
Ja.
Ha det så bra.
Hej då.
Hej då.
Skilsmässopodden är en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Om du vill stötta podden kan du swisha valfritt belopp på 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.